Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Den här veckan samarbetar Så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Jag heter Agneta Sjödin och det här är min nya podd Så in i själen. Idén till den här podden föddes utifrån mitt intresse för de själsliga frågorna. Jag känner också att behovet för sådana samtal är större än någonsin. Vi behöver få komma i kontakt inåt, komma i kontakt med oss själva och vår själ. Mitt egna sökande och min längtan efter svar började i slutet av 90-talet. Min inre ohälsa och vilsenhet drev mig till det. Jag ville må bättre. Jag visste inte hur, men jag var säker på att det fanns ett sätt, en väg. Den vägen ledde inåt. Men den ledde mig också ut på en 80 mil lång pilgrimsvandring, bland annat. I ryggsäcken fanns frågor som, vem är jag? Och vad är syftet med mitt liv? Jag har läst otaliga böcker, mött spännande människor, testat intressanta, ibland helt galna saker på den här resan så här långt. Efter min pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2004 så föddes mitt författarskap. Jag har gett ut 10 böcker så här långt. 7 spirituella romaner och 4 inspirationsböcker. Jag tycker om äventyr och utmaningar. Det får mig att känna mig levande. Men jag är också en filosoferande ensamvarg som trivs i naturen. Jag är mycket, precis som du. Och på ytan hittar vi olikheter. Men det vi alla har gemensamt är våra själar och vår längtan efter att känna tillhörighet. Vi gör vårt yttersta för att fylla livet med allt det som vi tänker ska ge oss mening och lycka. Relationer, karriär, hus, prylar. Vi spanar efter de senaste trenderna, hänger med och anpassar oss efter bästa förmåga. För vi är säkra på att någonstans där ute finns svaret på lycka. Men så i tystnaden och tomrummet som ibland uppstår stiger samma frågor till ytan. Var det här allt? Det här jobbet? Den här partnern? Det här livet? Var det allt? Jag tror att vi alla kan känna igen oss i de här frågorna. I en längtan efter att känna tillhörighet och djupare mening. Medvetet eller omedvetet. Det betyder inte att alla börjar söka. Och när eller om sökandet börjar så ser varje människas resa efter mening med just deras liv olika ut. Du kan inte förvänta dig att alla ska tycka eller söka som just du gör. Men förändringen börjar inom oss. Om du söker att förändra ditt liv, då är det där du måste börja. I det här avsnittet av Så in i själen så träffar jag Mia Törnblom. En kvinna som har så mycket energi och klokskap och som har rest sig ur ett missbruk, tagit sig ur en destruktiv livsstil till att idag vara en oerhört viktig lagspelare i att skapa ett bättre samhälle, en bättre värld. Det är en sån fascinerande och häftig resa som Mia Törnblom har gjort. Och jag har bjudit in Mia idag för jag tycker att hon har så mycket att dela med sig av. Saker som kan göra skillnad. Vi har ju setts några gånger, du och jag, genom åren. Jag minns första gången jag träffade dig, då bodde du vid Hornstull någonstans.
Mariatorget.
Mariatorget, ja, jag hade hört så mycket om dig och så träffades vi och hade ett fantastiskt samtal. Jag var helt hög. Du vet, vissa människor man möter så där så känner man sig liksom kär efteråt.
Det var häftigt.
Ja, ja. Du är en sån. Och det som vi har gemensamt, som jag har tänkt mycket på, det är ju det här som du började med att skriva om i dina böcker, det här med mer självkänsla, att du alltid haft ett bra självförtroende men du har fått kämpa med självkänslan. Och det där känner jag igen mig i, och det är ju också det som jag har jobbat med jättemycket under ett antal år nu, 20-någonting. Ska vi, bara för den som lyssnar och inte har koll på de här sakerna, skulle du kunna förklara skillnaden på självförtroende och självkänsla?
Ja, men enklaste sättet att skilja dem åt är att säga att självförtroende är kopplat till prestation. Alltså det handlar om att tro på sin förmåga att prestera. Medan självkänsla handlar om egen värde. Mm. Alltså mitt eget värde i mina egna ögon. Hur det känns. Hur jag värdesätter mig själv. Och för dig och mig, för här har vi ju haft samma, så har vi mätt vårt värde i prestation. Mm. Om vi presterar på topp så duger vi. Gör vi ett misstag så kan vi inte skilja prestationen från oss själva, utan då känner vi att vi är ett misstag. Mm. Så vi har båda fått jobba mycket med det. Mm. Att stärka känslan av egen värde oavsett prestation.
Men hur vanligt är det här i samhället? Om du och jag har det här nu och fått jobba med det. Hur vanligt är det att människor har bra självförtroende men sämre självkänsla?
Jag skulle säga att i kategorin ambitiösa personer som gillar att prestera, så är det ju nästan alltid så. Alltså, ja. För att det är så mycket lättare att stärka sitt självförtroende, för det gör du genom att prestera. Så det blir så påtagligt, det blir så tydligt, det är så kopplat, det är så synligt. Medan självkänslan handlar väldigt mycket om att bli medveten om den inre dialogen. Mm. Alltså få tyst på den inre kritiken. Det är mer komplext. Det är mer så att jag skulle säga, när det gäller ambitiösa, högpresterade personer, så kan man veta hur det ligger till om man frågar sig själv förenklat. Är jag mer driven av lust att lyckas? Eller är jag mer driven av rädsla att misslyckas?
Mm.
Då får man lite dagsfärsk, liksom, hur står det till?
Jo, men jag har tänkt på det. Och det här med självkänsla, det är ju någonting också som, när man väl har byggt upp den, nu har jag lyckats bygga upp den, men det är ju också någonting som jag
får jobba på nästan hela tiden. I och med det här du säger att de här tankarna är ju... Man får ju vara väldigt vaksam på vad det är för tankar man föder liksom. Och så antar jag att det säkert är för dig också. Det här är ju färskvara, precis som den fysiska kroppen och massa annat är färskvara. Och
precis det. Jag hoppas att det kommer en dag när vi lika självklart förstår det. Alltså ingen människa tror att om den vill vara stark fysiskt så kommer det gå att gå och träna en gång eller att leva på gamla meriter. Man kan ha nytta av gamla meriter för man kan veta att jag gjorde det förut och jag kan träna mig dit igen. Men lika lite som vår personliga fysiska tränare kan träna åt oss, utan det behöver vi göra själva när det gäller fysisk träning. På samma sätt är det när det gäller det inre. Så att jag hoppas ju att det kommer en dag när jag inte längre får mejl där de frågar. Nu har jag gjort den här reflektionen i några månader. Hur länge ska man hålla på? Mm. Det är ingen som frågar en vanlig fysisk PT. Hur länge? Ja, hur länge vill du vara stark?
Det är ju alltid på något vis.
Ja, precis. Det är bara skillnaden är ju att när man har fått in det som en självklar rutin med då reflektion till exempel. Som jag tror att det är väldigt svårt att ha ett starkt självledarskap utan någon form av strukturerad reflektion regelbundet. Och om man har fått in det som en rutin, så precis som med fysisk träning, det är ingen stor sak. Man bara klär på sig kläderna och man vet att vissa dagar är man pepp och andra dagar är man inte pepp. Men man bara gör det ändå för man vet vad vinsten kommer bli. Det blir lika självklart att ta hand om det inre som det yttre.
Det går mycket snabbare att komma upp på banan igen, eller hur?
Ja, men har man då fått in det som rutin så är det liksom inte ett stort hinder.
Och då kan man också acceptera, kan jag tycka, de här dagarna när ångesten kryper över en. Så blir inte det en katastrof, utan det är, då kan det räcka med en rask promenad eller någonting som gör att man liksom... Man kommer ur det mycket snabbare för att man blir inte rädd för den där ångesten när den väl sätter an.
Och det är precis det här att har lagt så mycket tid på självledarskapsträning så att man förstår vad som händer. För jag tror att många då, om de får ångest eller vad de nu får, så är det värst att de inte riktigt vet vad det är. Och är det någonting som händer som känns obehagligt och du inte vet vad det är, då blir det ju väldigt mycket värre än om du förstår. Just det, nu kommer det här. Det har jag känt förut. Vad gjorde jag då? Eller är det, för att det är rädslan inför det som är det som är riktigt utmanande och läskigt. Så att slippa ha en massa frågetecken gör ju på samma sätt sorg. En del människor är så rädda för att känna sorg att de inte tillåter sig det, så de är arga istället på någonting som är en förlust eller någonting i livet. Så att det är just det här att veta vad saker är gör det lättare.
Men det jag har upplevt nu då under dessa coronatider som har varit lite annorlunda onekligen. Det blir något konstigt nytt normalt som ändå inte är normalt. Och så fattar man inte varför man går runt och mår så konstigt. Men det jag har tänkt mycket på är att jag är ju så van vid att jag har ett bra självförtroende och tar för mig i livet och sådär. Och har alltid gjort på något vis. Men så plötsligt har jag känt senaste halvåret någonting att... Jag har lite sämre självförtroende. Jag har känt att, vad gud, jag har nästan ingen självförtroende alls. Och när jag skulle börja med den här podden så blev det jättestort och läskigt och konstigt. Och jag har jättemycket ångest jag har haft runt det. Men då vet ju jag också, eftersom jag har jobbat med mig själv, att så fort jag har gjort det och kommit igång så är jag över det. Så att jag har liksom inte backat av den anledningen. Men det sjuka är att jag inte upplevt att självförtroendet bara har försvunnit som det har gjort nu. Och vad... Tror du att det är vanligt nu?
Ja, därför att vi presterar inte lika självklart i olika arenor som vi gjorde i februari och fram till dess. Det tror jag är jättehäftigt för de som lyssnar på den här podden att få höra att du är en av Sveriges absolut bästa, mest erfarna tv-programledare, kan bli rädd för att starta en podd. Med tanke på din erfarenhet. Men det är precis det. För hade det varit som det var innan pandemin så hade du ju gjort så mycket aktiva, olika saker som programledare, som moderator, som konferens, allt det här som du liksom...
Man är ändå, gasen liksom.
Man är gasen, mm. man är igång. Mm. Medan nu är det så där, gud, vad är självförtroendet någonstans? Det måste ligga i någon annan stadsdel. Ja. Eller hemma hos någon annan.
Ja.
Vilket är helt naturligt, för det var tasen som du gjorde något på,
ja,
det här
men och jag tänker att jag är nog inte ensam om det. För jag har frågat vänner och sådär. Jag tänker att det är ju väldigt många nu som kommer ur sitt sammanhang. Och inte bara kommer ur sitt sammanhang genom att kanske förlora jobb eller ha mindre jobb och sådär. Utan också, man träffar mindre människor. Och vi behöver ju någonstans den här kontakten. Vi behöver ju liksom speglas och reflekteras mot andra människor för att känna att vi finns. Jag betyder något, jag är någon.
Absolut. Och just den här valideringen som vi får bara av att liksom le mot någon, möta en blick, nicka, heja vid kaffeapparaten, det där lilla, allt är ju borta.
Mm.
Det som sker är att vi glor rakt in i varandras ansikten digitalt, vilket också är lite konstlat, för att nu ses ju du och jag faktiskt IRL med extremt noga coronasäkert och handsprit och så. Men bara den här känslan av att vi faktiskt ändå är i samma mycket stora rum ger oss så mycket gratis än om vi skulle ha kopplat upp oss på Zoom. För då hade det blivit liksom, nu tittar vi rakt på varandra. Det gör vi nu, men jag hinner också läsa ditt kroppsspråk. Jag hinner uppfatta dina nickningar. Det blir ett annat... Det blir en dialog, ett samspel, ett ömsesidigt liksom bekräftande. Och det har vi så lite av nu, vilket ju såklart skapar otrygghet. Det är lätt att bli självupptagen i de här tiderna.
Ja, och vad gör det liksom med vår hälsa?
Jag skulle säga att om man inte aktivt har tränat självledarskap i all dess former, oavsett vad man nu behöver innan, så är det ju definitivt dags nu. Så att man förstår vilka är mina behov.
Mm.
För de är inte samma som i februari. Så att jag tror att om vi inte medvetet tar hand om oss själva i den här tiden, så kommer vi må ganska dåligt.
Det har jag har ju känt mig på gränsen till personlighetsförändrad. Jag har känt mig riktigt arg ibland. Och du, sådär när jag möter folk som går för nära eller någonting. Det finns en ilska. Det har hänt något. Och jag tänker hela tiden, jag kan ju inte vara ensam om det här. Att känna den här rädslan, irritationen, ångest. Massa olika känslor som kommer upp.
Ja, och det är ju så att när man pratar om förändring så finns det ju så här förändringskurva.
Mm.
Och då brukar man ju i vanliga fall, när man då som jag jobbar med ledarskap och så brukar man prata om det här så att människor förstår. Nu ska ni göra en förändring. Det här företaget ska liksom förflytta sig, gå ihop med ett annat företag eller vad det nu än kan vara.
Mm.
Eller som person, jag ska gå någonting. Det kan ju vara en skilsmässa eller jag ska byta jobb. Så går vi in i olika stadier. Men det som oftast är när vi pratar om förändring, det är att vi har ett nuläge och vi ska till ett önskat läge eller ett accepterat läge. Men vi vet vart vi ska. Det som är extra nu, det är ju ovissheten.
Ja, exakt.
Alltså så att om man tänker då naturligt när man pratar om den här förändringskurvan, så kan det börja med chock för att gå in i förnekelse, för att gå vidare i ilska, oro, förvirring. För att sen komma till sorgen. Efter sorgen kommer acceptansen. Sen börjar vi pröva oss fram. Vi antar förändring och där börjar vi samarbeta. Och efter det kommer den här vinsten att det var ju inte riktigt det här vi ville, men titta vad bra det blir.
Mm.
Så brukar man förklara det här.
Mm.
Min erfarenhet är nu i den här utsatta tiden att människor kan liksom hoppa mellan de här olika tillställena under en och samma dag.
Ja,
så
exakt.
Var det inte riktigt förut. Då kunde det ändå vara så att man var arg en dag och sen kom nästa tillstånd. Men beroende på att vi tittar på nyheterna, läser en ny rubrik, får höra något nytt, så liksom vi hoppar mellan de här tillstånden fram och tillbaka. Så att det är helt naturligt att känna alla de här känslorna. Det tror jag är för det första viktigt att säga.
Mm.
Sen mår vi inte jättebra om vi fastnar för länge i vissa av dem.
Nej.
Och där kan man medvetet behöva dra sig vidare. Så bara det här att checka in med sig själv och fråga på morgonen, var befinner jag mig idag? Mm. Är jag arg? Okej, vad behöver jag göra då? Eller är det så att jag känner sorg.
Mm. Och det känns ju också som att det är viktigt bara att ta tag i saker. För att det händer ju någonting när man gör saker, upplever jag. Att man, någon morgon har man kanske känt att nej, jag skulle lika gärna kunna ligga kvar här i sängen och inte göra någonting. Men så händer det så mycket. Man bara tar tag i, går upp, gör saker, gör en lista på för saker som ska göras. Det kan rensa någon låda, ta en promenad. Då kommer man ju igång på ett annat sätt.
Du är inne på något viktigt. Det märker jag att människor blir lite... Jag har en sån här självledarskapsutbildning digitalt och då mejlar de ofta mig. Och det jag aldrig upplevde fram till pandemin var att människor tyckte att sätta mål var en utmaning. Men det gör de nu.
Mm.
Och det är för att vi liksom inte ser riktigt vart vi är på väg. Och då är konsten att inte sätta så där stora mål. För vi har ju inte längre de där, man vet att man ska resa bort, man vet att man ska det, vi vet ingenting nu.
Mm.
Och då är det precis som du säger, sätt små nåbara mål, kortsiktiga, så att du kan nyttja all den kraften. För det är precis så vi får göra. Att det är så lätt om man tittar på nyheter eller de här presskonferenserna att känna hopplöshet, maktlöshet, förvirring, rädsla, oro. Och då, om det inte är så att vi är i en position så att vi kan påverka någonting av det vi har precis fått reda på, så blir ju känslan ännu värre. Och då är det enormt viktigt att istället lägga den kraft och makt vi har på något som vi kan påverka. Och det är så här, gå ut och ta en promenad. Inget blir sämre. Det blir bara bättre. Men det handlar jättemycket om att faktiskt göra.
Ja, det är så viktigt, precis som du sa, i den här ovissheten som är.
Vi är inte rustade för det. Nej. Vi är rustade för kris och katastrof som går över fort. Det är vi skapta för. Vi är skapta för stress, men inte om vi aldrig får återhämtning. Och det är lätt att det blir så nu. Att oron bara maler på. Vi är inte skapta för det här.
Nej. Alltså jag måste ju säga att det tänkte jag på bara i morse när vi ut och gick i det här gråvädret. Tänkte jag, alltså svenska folket, vi är ju hjältar just nu. Vi är såna hjältar. Vi är i den här coronakrisen och vi har det här mörkret och det här gråvädret. Och vi lever och vi överlever i det här. Så att vi är ju faktiskt hjältar också någonstans mitt i allt som står ut.
Absolut. Och sen är det väl det här att veta, om man då har hamnat i en riktig sån här spiral, och då tror jag att det är viktigt att man förstår, är det sorg du känner så ska du tillåta dig att vara i det. Men om du inser att det här är nog mer självömkan, och att jag har fastnat i ält, då är det ju en sån där sak som att, vem kan jag ringa till som jag kan fråga om den behöver min hjälp eller bara lyssna på. Det finns en massa enkla saker som vi kan göra. Mm. Och precis som du säger, att när man går då ut och promenerar, istället för att så här, vad grått det är, och så börjar vi titta på allt det. Istället så här, klipp till, styr tanken till, men wow. Tänk att vi
fixar det här.
Vi fixar det här trots allt. Ja. Det är så man hämtar kraft.
Ja.
Det handlar om förhållningssätt. Helt rätt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
It. Vi pratar ju om AA och nykterheten här precis innan vi började. Du har varit nykter och drogfri i
24 år.
24 år, det är fantastiskt.
Ja, det är
det. Jag har ju aldrig varit med i AA, men jag har ju vänner som har varit med där. Jag tycker det är en fantastisk gemenskap. Det jag däremot har plockat från AA och som jag använder mig väldigt ofta av, det är ju den här sinnesrobönen. Bland annat när jag korsade Atlanten så använde jag den här sinnesrobönen, tror jag, minst en gång per dag. Och den går ju då som lyder att Gud, om man vill säga Gud, men Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Var det rätt?
Det var helt rätt.
Du, vad har det betytt för dig, och sinnesro och bönen?
Ja, man kan säga att utan att jag fick tillgång till och jobbade då enligt de här 12 stegen med AAs program och gemenskapen som jag hittade på mötena, så hade jag ju inte kunnat bygga nykterhet. Mm. Så det har betytt allt. Sen är det ju det här med anonymitet som är kopplat då. Det finns ju då 12 steg som man arbetar i, så finns det 12 traditioner. Och då är det ju så att vissa saker liksom, man pratar inte om vilka man träffade på mötena. Och jag ska också som person var försiktig med, för att låt säga att jag då skulle ta ett återfall, så är ju risken att AA verkar inte fungera när det var jag som inte gjorde det jag skulle. Så att där är det ju en massa saker. Men jag kan verkligen säga att jag har allt att tacka för den grunden som jag har byggt min nykterhet på. Sen att jag idag, 24 år senare, har den kvaliteten på mitt liv, det handlar ju om det arbete som jag har lagt sen. Men starten är ju 100% AAs 12-stegsprogram och gemenskap.
Men hur hamnade du där? Hur kom du dit?
Nej, jag kom dit via ett behandlingshem. Jag blev dömd till att göra behandling. Och då som ett led i den här behandlingen som jag var totalt i 6 månader på. Först 6 veckor primär och sen resterande på ett halvvägshus. Så ingick det att man också tillsammans gick på möten. Mm. Så hittade jag A i och med den behandlingen som jag gjorde.
Och där är ju många som går med i A. Då, man ersätter ju då det här missbruket med någonting. Ofta är det väl en tro?
Ja, det är inte riktigt så man kan säga. Man ersätter inte, utan det som händer när man jobbar med de här stegen som man skulle kunna säga är en riktigt liksom gedigen kurs i personlig utveckling.
Ja, verkligen. Det, kan man säga. Det är ett sånt bra program, tycker jag.
Ja, verkligen. Och det man då gör där, det är ju på något sätt att man skulle kunna se det lite som en storstädning av det som har varit. Man tittar lite på vad som har varit och hjälper sig själv att liksom läka i allt det här. Och en del i det här, och en av stegen, är att man behöver hitta en tro på någonting som är starkare än sig själv. För den stora utmaningen för många missbrukare, det är att man har väldigt hög, alltså både låga tankar om sig själv och extremt höga tankar om sig själv. Och man har då ett helt liv försökt på egen hand då bibehålla en nykterhet, kontrollera sitt användande, olika hur det har sett ut. Och det har inte fungerat. Så att det handlar väldigt mycket om att vara öppen. Och där är det ju så att för en del så blir den här tron, den här kraften, liksom gemenskapen. Alltså att man ser att den här gruppen är starkare än mig. En del är redan troende och då kan de använda den tron de har. Men de behöver ju titta på saker som har gjort att de har haft en tro men ändå missbrukat. Då är det någonting som inte håller hela vägen. De behöver liksom ändra lite. För egen del så hade jag absolut ingen erfarenhet av att tro. Mina föräldrar var ju kommunister, så att vi pratade ju inte om att tro hemma hos mig. Jag började då be. Inte för att jag trodde på Gud, utan för att jag var rädd för att börja knarka igen. Så att jag började be. Sen så började jag tänka så här, vad är det jag tror på? Och det som var så skönt för mig, det var ju, tro betyder ju att inte veta. Ingen vet.
Nej.
Jag är inte helt sugen på färdiga religioner på grund av att många människor lägger mer kraft på att säga vad andra ska göra än att leva enligt det. Jag har gått allt ifrån buddhistiska meditationskurser till att jag har försökt läsa olika böcker. Och sen har jag liksom plockat ihop det jag tror. Jag försökte läsa Bibeln, det var inte min grej. Mm. Däremot läste jag Marianne Fredrikssons bok Enligt Maria Magdalena för 24 år sedan. Och kände så här, det här kan jag gå med på. Det här skulle jag kunna tänka att så var det. Så att det handlar framför allt om att hitta någonting att tro på. Och det kan vara en mening med livet. Att det finns liksom någonting som är större. Att man, för så är det ju. Att man använder ju då, som du sa, sinnesrobönen och en del andra böner. Och det är ju en del som tycker att det blir lite laddat. Men alltså att meditera är att lyssna. Att be är att prata. Mm. Men till kraften är ju densamma. Mm. Oavsett om det är bön och meditation. Så att liksom, ja, jag tänker inte att det är hela världen. Min vanligaste bön är hjälp för helvete.
Ja, det är så här snabb bön.
Exakt. Men när jag sätter mig ner så här med dig, då brukar jag ha som ett fokus. Då kör jag för till min mun vad mitt hjärta är fullt av.
Ja, vad bra. Mm. Vad vackert. Vi är så otroligt lika, känner jag, på många sätt. Och Marianne Fredriksson var ju en stor inspirationskälla till mig också. Men du, och även om man nu inte har en tro, och det är ju inte alla som har det, men hur viktigt är det, säger du, att tro på något?
Alltså det är ju väldigt mycket enklare att tro än att inte tro. Fast samtidigt är det ju så att så medvetet säga att man inte tror, det är ju också en tro i sig.
Ja,
så
ett ställningstagande.
Jag kan säga det, alla tror på någonting. Mm. Om inte annat i skarpa situationer. Det kan jag berätta att alla människor som någon gång har varit lite utanför lagen och kanske blir haffade av polisen. Alla på Kronobergshäktet är fullt av böner.
Ja.
Inför en rättegång, inför ett polisförhör. Människor som jag känner som har varit med om allvarliga bilolyckor. Mm. Har också berättat att samtliga passagerare, oavsett vad de hade för tro innan, skrek rätt ut. Liksom, som en slags här, hjälp. Jag tror att det bor i oss. Sen så har tyvärr personer som har valt att bli förespråkare för religioner förstört. Mm. För att de har lagt fokus på att säga till andra vad de borde, och att det har varit mycket som har varit dömande och så långt ifrån så som jag ser att det borde vara.
Ja.
Men jag gillar idén om att det finns skyddsänglar till exempel. Det tycker jag vore underbart.
Mm.
Det är ingen som vet, men man kan få hoppas.
Ja, för att tro och religion är ju inte riktigt samma sak.
Inte alls.
Nej. Men själen, den har vi ju alla. Alla har ju en själ.
Ja.
Och vad är själen för dig?
Det är liksom, hur ska jag säga? Den lärde jag känna i och med att jag jobbade med AAs 12-stegsmöte. Man gör ju ett ganska gediget arbete och tittar på människor som man har skadat. Saker som man känner skuld och skam för. Och efter att jag hade gjort det där stora självrannsakansarbete så var det som att jag fick, nu sitter jag och slår mig så här på bröstet. Det var som att jag inte längre bara var ett huvud och var väldigt mentalt stark. Utan jag kom ända ner i själen och hjärtat och blev trygg. Så för mig handlar det om inre trygghet. När jag är hemma hos mig, när jag är närvara. Det är närvaro, inre trygghet, så skulle jag säga. Det låter ju flummigt nu.
Ja, men det är svårt att beskriva själen. För själen är ju någonting som är under allt det andra. Liksom. Det innersta. Som ligger under egot och alla föreställningar man har om sig själv. För vi är ju liksom rätt schizofrena. Vi är ju olika personer. Jag är ju en person här när jag sitter med dig. Jag är en annan person med min dotter. Jag är ju en person på jobb. Du vet, hela tiden så förändras ju vi. Men själen är ju bestående på något vis under allt det här, tänker jag.
Och det är väl precis det där, det är den som är den inre och sanna rösten.
Mm.
Liksom. Och har man då som jag och du gjort, mediterat mycket, jobbat mycket med självreflektion, så har man lättare att vara i det själsliga. Ja. Och det är väl en form av närvaro, så skulle man kunna säga. Därför att man förstår att, oj, det här var mitt ego som ville hälsa på. Då kan jag välja att parkera det åt sidan.
Ja.
Oj, nu var det här lite självsligt. Oj, nu var det lite dömande. Ja. Man blir medveten, så kan man liksom flytta det där så att det blir mer rent.
Ja. Själen är ju våran allra vackraste och finaste vän. Den finns ju där liksom. Även i ensamheten så har man ju alltid den som man kan möta i meditation eller vad det nu kan vara. Så där är man ju aldrig ensam på något vis. Det var någon som sa det att själen är som vi ser ut innan vi föds. För mig är ju den någonting som finns innan vi liksom kommer i fysisk form på jorden. Och även finns kvar efter vi lämnade jordelivet. Så det finns ju något väldigt vackert med själen.
När jag då med fokus på att inte behöva falla tillbaks till mitt missbruk, vilket ju verkligen var så här på liv och död, och skulle då hitta så här vad jag vill tro på, så sökte jag ju alla möjliga människor och frågade och intervjuade och sa liksom, nästan, jag var ju ganska otrygg, så nästan lite arg så här. Jag bara, berätta, vad tror du? Och så liksom, sa de något som jag tyckte kändes bra, då tog jag det och så struntade jag i resten och så. Och på A-möten är det väldigt tacksamt, för då delar vi kring de här ämnena, och då kunde man ju höra, vissa var ju helt flummiga, och då tänkte jag, nej, det där funkar inte för mig. Och så var det någon annan som sa något klokt. Men jag sökte mig ju även till andra människor, och då var det en kvinna som sa till mig så här: Mia, du vet, jag tror att det är så här att vi är liksom själar. Och vi har innan bestämt lite så här att det här livet nu så ska jag vara med. Alltså inte på torsdag ska det och det hända, eller jag ska bo i Stockholm. Utan mer, jag ska få prövningar i livet. Och då är det så att de som har det riktigt, riktigt, riktigt tufft i det här livet, nästa sväng får de vila.
Mm.
Jag tyckte att det var så fint, för att när jag skulle hitta en tro så kände jag att det var så svårt att hitta en tro när så mycket var galet och så många for så illa, särskilt barn. Och då tänkte jag när hon sa det, så har jag tänkt flera gånger när jag träffar någon där jag bara känner att hela mitt hjärta vill gå sönder för att man känner så med den här personen. Så tänker jag ibland så här, nästa sväng får han vila, nästa sväng får hon vila.
Gud, så vilken befrielse.
Och det är därför jag pratar sällan om min tro, för att för mig är det otroligt viktigt att inte försöka föra vidare den som om det är någon form av sanning. Utan det är mitt förhållningssätt som gör mitt liv lite enklare. Så där har jag det lite, så att jag för inte vidare det. Nej. Däremot så brukar jag försöka säga att ha någon form av tro på att det finns en mening, tro på att det finns något större, gör ju att det blir mer hoppfullt. Att det känns lite mer som en mening i allt det hopplösa och allt det meningslösa. Så framför allt så är det så att om det visar sig när du och jag dör att vi har haft helt fel, det är bara kört, det är döden, då har det ändå varit lite hoppfullare för oss under livet. Så det räcker för mig.
Ja.
Alltså det räcker för att det är ett sätt som gör att jag kan hämta kraft. För om det inte finns någon mening, om det inte finns något hopp, om allt har varit förgäves, så varför ska man då fortsätta? För jag tror att meningen med livet, det är att skapa mening i livet.
Ja, så klokt. Mm. Så himla klokt sagt. Men jag tänker så här, 2020, det måste ju ha förändrat. Alltså måste jag ha drivit människor, inte bara till ångest och såna här saker, men också att det har förändrat jättemånga. Kanske jobbigt nu, men det kanske i framtiden är himla bra att de fick ner på djupet och hitta den här förändringen. Kan du tro att det kan finnas något sånt där ute?
Ja, om vi bara skiljer då åt alla de som har blivit sjuka och lidit av liksom pandemins, liksom det sjuka i det, viruset och allt vad det innebär. Och tittar på de av oss som har behövt ändra ganska mycket i våra liv, så tror jag att alla, alltså ur ett psykologiskt perspektiv, så har vi ju aldrig varit med om något mer spännande. Jag tänker, om det då finns liksom andra energier ute i universum, så kanske det var någon som tyckte att de har lite högt tempo där. Det går lite fort, de stannar aldrig upp, vi hjälper till.
Typ.
Alltså så skulle man kunna säga, och jag tror att många människor har för första gången kanske stannat upp och reflekterat.
Ja.
Och det behöver vi alla. Ja. Så att för en del människor så kommer ju livet aldrig bli som det var innan. Sen kan jag tänka på många unga som kanske har sin första livskris nu. Och då är det samtidigt som det är en världslig pandemi. Det är ju ingen skitsak. Så att vi behöver förstå allt det här. Men visst har det varit nyttigt för människor. Alltså sådana här begrepp som fear of missing out har ju dött. Vilket är ju jättebra. Det är ingen som är cool. Alltså, det blir det är någon
sorts, ja, det blir någon sorts gemenskap i ensamheten också. Det var en tanke som slog mig häromdagen. Att alla de här som har känt sig ensam på julafton. Det har ju till exempel jag gjort. Ett antal gånger känt mig ensam på julafton. Men alla de nu, de kanske inte kommer känna sig lika ensamma. För nu är alla ensamma typ-ish på julafton. Tror du att det kan vara så?
Ja, men jag tror framför allt att mycket av det här som vi lägger för mycket tid på, skam, kan faktiskt försvinna i och med det här. För fler har vågat berätta hur det egentligen är och hur det egentligen känns. Och det finns ju något sunt i att vi kan känna skam. Alltså hade vi inte kunnat känna skam hade vi varit psykopater. Men det finns också jättemycket skam för saker som inte är vårt. Och jag tror att många som har varit ensamma har känt skam över det, vilket ju är helt knasigt. Så jag tror att det här liksom lite mer utmanande och på riktiga ovissa gör också att vi lite mer vågar säga hur det egentligen är. Och då försvinner ju skammen.
För det är inte så, man ska inte vara ensam så mycket. Det är skönt att vara ensam ibland, men det, vi måste förändra samhället där, känner jag.
Det här är en stor sak. Att många mår riktigt dåligt. Ja, och många är vi är inte skapta, vi behöver varandra.
Ja, vi behöver
det. Jag säger det i min senaste bok. Att så här, ensam kan vara stark, absolut. Men det är ju tillsammans vi skapar magi.
Ja, absolut. Så otroligt vältalat.
Och jag tänker det att vi kan alla räcka ut handen till någon som vi känner, som vi vet är själv.
Jag känner att vilken tur att du finns, Mia Törnblom. För jag tror att du gör så otroligt mycket för så många. Det känns som du har liksom hittat ditt mission. Att det måste ändå vara en mening med det här, med allting. Att det var en mening med att du hade det här mörka, tuffa som du skulle ta dig igenom med missbruket. Och så sitter du här idag och gör det här. Det här måste ju ändå vara en del av ditt mission, eller vad säger du?
Ja, jag kan känna faktiskt så att det finns en mening. Och en sak som är lite, alltså när jag var i mitt missbruk, jag hade 2 år kvar, det visste jag inte då, i tungt heroinmissbruk, så träffade jag på en kvinna. Jag jobbade som servitris fast jag var liksom hemlös och så, eller bostadslös. Jag har inte varit ute på gatorna. Där jag befann mig så kunde man alltid få bo hos andra missbrukare. Men det var kaos. Jag jobbade på en restaurang där man hade långa skjortärmar. Eftersom jag var så sönderstucken så kunde jag liksom inte jobba med kortärmat. Så att från lite tjusigare ställen så var det Gröna Jägaren på Söder som jag jobbade på. Och jag har alltid ändå trott, jag har ju inte haft någon religion, men jag har trott lite på det här med tarot och lite sånt. Det har jag tyckt varit spännande, men jag hade aldrig provat. Och då sitter en kvinna och som är gäst och drar tarotkort till sin kompis. De är gäster och jag tänker direkt, det här är meningen. Så jag så här, går fram till henne och säger, kan inte du lägga kort på, kan inte du spå mig? Och då säger hon, fast jag är professionell så jag måste ta betalt. Ja gud, det går jättebra. Så styr jag upp så alla servitörer och kockar, alla, nu ska vi bli spådda här, det styr jag ju upp så att alla ska bli, det här är meningen. Då lägger hon kort, jag kommer inte ihåg vad hon säger då, men det hon säger är så här att du är lite trött. Du kan få komma hem till mig om du vill. Om du behöver vila. Bara det är ju lite märkligt.
Wow.
Både att jag går med på det. Och också att hon erbjuder det. Hon sa aldrig, jag ser att du knarkar. Fast jag kände att hon såg det. Men att hon visade sån respekt att hon inte sa det. Och jag följer med henne hem. Och jag vilar i några dagar. Och det är ett så här typiskt hippiehem. Och det är människor som kommer och går. Och de tänder rökelser och är lite andliga och härliga. Och så. Och jag sover mest. Och liksom verkligen bara får vila. Var i trygghet. När jag börjar liksom bli lite abstinent och inte har några mer droger så är jag på väg därifrån och känner att nu har jag haft den här pausen. Nu måste jag liksom till mitt, nu måste jag ju skaffa pengar och droger och ja, så som det såg ut. Och då säger hon till mig, kan jag få lägga kort innan du går? Och jag var inte lika sugen nu för jag var med. Men jag kände ändå hon hade varit snäll. Så jag bara, ja men absolut okej. Okay. Och då lägger hon upp och så säger hon. Det kommer bli värre än vad det är nu. Men det kommer inte helt och hållet bli bankrutt. Precis så uttryckte hon sig. Mm. Och så sa hon så här. Och jag ser Mia att i framtiden så kommer du finnas för och hjälpa väldigt många människor till att leva livet fullt ut. Och jag vet att jag tänkte så här, för jag var ju abstinent heroinist som inte hade någonstans att bo. Och jag tänkte så här att nej men gud vad gullig hon är tanten, hon försöker ändå ge hopp. Men jag kände att jag har inte tid att lyssna på mer. Men jag har ju tänkt på det där och när jag blev nykter så jobbar man ju då med stegen och så skulle man titta på alla man har skadat. Och då kom jag att tänka på henne och så kände jag så här, vad skönt att jag inte liksom stal något av henne. Liksom, nej, hon lät mig bo där men jag gjorde inget dumt. Men jag kände så här att gud jag skulle vilja hitta henne. 2 veckor senare går hon på Vasagatan.
Nej.
Jo. Och jag bara, där är du! Där är du! Och då hade hon en period av hopplöshet, av meningslöshet. Hon kände att det hon gör i form av att hon försöker guida människor inte ger någon nytta överhuvudtaget. Och precis då möter hon mig som tackar henne för det hon gav och hur mycket det har betytt för mig.
Wow.
Och så blev vi goda vänner och är det än idag.
Jag blev väldigt rörd, kan jag säga, av den där berättelsen. Fantastiskt.
Det är häftigt.
Det är häftigt att titta tillbaka på livet ibland och se vart det har tagit en. Mm. Alltså, du är en exceptionell människa. Du, jag måste också fråga dig 3 viktiga saker för dig, om du får välja vad som är viktigt.
Ja, det beror på lite. Om vi tänker utifrån då sin själ så skulle jag säga ärlighet, generositet och nu höll jag på att välja mellan mod och sårbarhet.
Mm.
Så skulle jag säga.
Och att visa sig sårbar är ju väldigt modigt.
Absolut. Och det är först då vi riktigt kommer nära.
Ja.
Alltså att våga prata om det som känns gör ju att vi knyter an.
Mm.
Och det har ju du. I en värld som du har befunnit i som är ganska ytlig och lite hård och jättecool har du ju varit väldigt modig som har vågat vara lite mer andlig om vi nu säger det så. Mm, och lite mer personlig och mer utlämnande. Och det har ju inte varit helt lätt.
Nej, det har inte varit helt lätt. Men det har heller inte varit något val för att det är den jag är. Precis som det är för dig, eller hur? Det är ju den här du är.
Och det handlar ju om att vara sann mot sig själv.
Åh, vad glad jag är att jag fick ha dig som en av mina allra första gäster. Och lycka till med din podd. Du är ju poddproffs. Du kom ju med boken som är sårbar och superstark.
Mm.
Fantastisk bok. Och sen föddes idén till din podd Sårbar och Superstark utifrån boken.
Ja, och framför allt utifrån var vi befinner oss nu.
Ja.
Min kollega Yvonne som jag har jobbat med i över 20 år.
Mm.
Hon har inte ens sociala medier. Hon har aldrig liksom velat vara där ute om man säger. Men vi har alltid jobbat tillsammans.
Mm.
Men när det här kom med pandemin och så många fick otroligt tufft, alltså i form av liksom blev sjuka och ekonomiskt, allt det där. Vi mötte så mycket människor i kris. Så då kände hon att så här, det är en viktig tid att ge det vi kan. Sen trodde hon kanske att det skulle bli 4-5 avsnitt.
Mm.
Men nu är hon fast.
Ja, och det behövs. Tusen tack, Mia Törnblom.
Tack snälla för att jag fick komma.
Jag är så glad att du kom och lycka till med allt och keep up the good work, som de säger. All den där energin som Mia Törnblom har varenda gång man träffar henne, den är så smittande. Jag vill aldrig sluta prata med henne för att jag blir så fylld av energi. Och jag tänker på det där som vi pratade om, som jag tycker är lite viktigt att man tar med sig. Det är just det här med att det är färskvara. Hon säger att det är ju ingen som i sin vildaste fantasi tror att bara för att du går på gymmet och tränar några gånger så kommer du vara stark sen resten av livet. Utan det måste du ju fortsätta med och träna om du vill ha en stark kropp. Och det är ju samma sak med den psykiska hälsan. Ditt inre välmående. det är också färskvara. Så att du måste bygga upp den där inre relationen med dig själv. Din kärlek till dig själv och till din själ. Och ju bättre du blir på att skapa en inre vacker värld, desto vackrare upplever du livet omkring dig. Det blir lättare att klara utmaningarna, ovissheten, gråväder och mörker. Om man hela tiden är medveten om att ha en vacker värld inom sig. Allt det där vackra, precis som det fula, det finns ju inom oss. Det är en värld av kontraster. Och det är du som bestämmer hur din inre värld ska se ut. Den makten har du. Och som Mia säger så himla fint, meningen med livet, det är att skapa mening i livet. Det är ett sånt bra citat. Jag säger det en gång till. Meningen med livet, det är att skapa mening i livet. Det tar jag med mig och det hoppas jag att du också tar med dig. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.